När människan börjar bygga sitt liv på förutsättningar som inte finns och riktar in sig mot mål som inte finns, då blir hon som en tidsinställd bomb. Ingen vet riktigt hur lång stubintråden är, men att det smäller av förr eller senare, det är helt givet. Det är en inbyggd förutsättning. Krisen måste komma. Den kan komma fort eller den kan komma sakta, men den kommer. Lite drastiskt uttryckt, alla blir vi sjuka förr eller senare om vi bara får leva och ha hälsan. Nu ska vi ta och läsa lite grann om vännen Saul från Tarsus. Apostlagärningarna 9. Saul från Tarsus. Många gånger när vi läser i Bibeln så betyder namnen något. Personnamnen har ofta betydelser. Vi heter Kalle och Putto och Jessica och vad det kan vara mer. Och det är mer eller mindre väljudande bokstavskombinationer utan något meningsfullt innehåll. Men Bibelns personnamn betyder ofta något. Och namnet Saul betyder den önskade eller den beundrade. Den beundrade. Så småningom när Gud har fått ta hand om honom ett tag så byter han namn. Saul som och kallades Paulus. Ja, vad betyder Paulus? Det betyder den lille. Så den beundrade genomgick en process där han blev den lille. Och det fortsatte han sen att vara livet ut. Vi kommer inte att träffa Saul i himlen utan vi kommer att träffa den lille. Och i Apostlagärningarna 9 berättas nu om när övergången sker, så att säga. I hans fall ganska språngvis. Vi känner berättelsen hur han möter Jesus på vägen till Damaskus. Och han var ju på väg till att förfölja den kristna församlingen i Damaskus och låta döda människor, sätta dem i fängelse. Men det vi ska läsa om, det är nu Jesu kommentar till det här. 10:e vers. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Vi tycker kanske att Gud hade kunnat hitta någon lämpligare än en församlingsmördare till att göra till apostel och missionär. Men livet ut visste denne Paulus, sedan han väl blivit en lille, att det här, denna kallelse hade han inte fått för att han skötte sig bra. Inte för att han var så fantastiskt duktig och att Gud stod i nästan någon sorts tacksamhetsskuld till Saul från Tarsus. Utan han går ut som nådens apostel. För nåd hade karn fått, nåd och inget annat än nåd. Och det är en så levande verklighet för honom. Därför att vi läser gång på gång att när Jesus säger: jag ska visa honom hur mycket han måste lida för det namnets skull, så är det också helt klart. Han fick lida mycket. Men eftersom han inte tänkte det att: ja, käre Jesus, här går jag och sliter och knoga för dig och jag försöker sköta allt så gott jag kan och jag vill ju utbreda ditt rike, men du bevarar mig ju varken för den ena farisén eller den andra, och här blir jag förföljd och här blir jag torterad och misshandlad och här regnade till och med på mig och jag är så synd om. När den sortens klagolåt letar du förgäves efter. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Han sitter i fängelse när han skriver de orden. Och han vet inte hur det ska gå. Det kan hända att han blir avrättad imorgon dag. Pang bo. Och han sitter inte i någon sorts dödscell här och gnisslar tänder och säger, vad är du för en Gud som inte ställer upp för mig när jag har ställt upp så mycket för dig? Han är överhuvudtaget inte alls drabbad av någon gudsbesvikelse, utan han ger istället rådet, gläd er i Herren allt. Hur kan han göra det? Ja, han har aldrig glömt att det hela började med nåd och inget annat än nåd. Han hade gjort bort sig totalt, för att uttala det på vanlig svenska. Och jag hade en god vän hemma i Mölndal som dog en mänskligt att döma för tidig död för några år sedan. Han uttryckte saken så här, det är inte farligt att göra bort sig, för det är det hela går ut på. Och det ligger mycket i det. Han levde som han lärde. En härlig broder var det. Han var alltid sig själv. Alltid sig själv. Nu är det så här att när Jesus dyker upp och ska ha Ananias till att gå och lägga händerna på denne Saul från Tarsus, så är Ananias inte så där våldsamt med på noterna som ni märker. Han är kanske både rädd och arg. Och det är ju känslor som kan mycket väl gå i par med varandra. Han är besviken på Saul och har ingen större lust att gå dit och ge honom hans syn tillbaka. Och då säger Jesus någonting. Han sitter i ett hus vid raka gatan och ber. Och nu vet jag väl med mig att jag läser mellan raderna och inte på raderna. Och det får ni förlåta. Men jag tror, det känns för mig som att Jesus säger till honom, Nu först ber han, denne ärkreligiöse man. Han som har bett var tredje timme, dag ut och dag in. För det gjorde fariseerna. De bad var tredje timme. År ut och år in. Men nu, förstår du Ananias, nu ber han. Han har slutat att producera böner. Nu bara ropar han om hjälp. Nu är det slut med alla hans satsningar på bön och bönekamper och alltihopa det här. När den store Saul skulle be, då var det härliga grejer, förstår ni. Det var uppvisning både inför människor och andemakter säkert. Men nu var det ingenting kvar av den store Saul. Han hade dött. Och den lille Paulus, han ropar om hjälp. Det är inga satsningar på bön det här. Han bara ropar på hjälp. Och därför säger Jesus till honom, nu kan du gå hela honom, förstår du, nu är han ofarlig. Han har, för att använda det här uttrycket från liknelsen om den förlorade sonen, han har kommit till sig själv. Han har blivit sig själv. Och därmed kommer han inte att ta död på dig. Går du dit och hela honom. Vad hade hänt? Jo, vår vän Saul, han har gått in i sin återvändsgränd och gått ända till slutet och hamnat i en kris. Och i den krisen har han omvänt sig. Vad är omvändelse för någonting? Är det att börja gå i kyrkan? Montro. Eller är det att lägga sig till med andra andliga eller religiösa beteenden? Nej, omvändelse är att byta kärlek. Visst, det verkade ju så mycket som den unge Saul från Tarsus, att han verkligen strävade för Guds sak. Han skulle verkligen försvara nu Guds rike på jorden, och han skulle verkligen värna så att inte den här nya sekten med Jesus troende skulle breda ut sig för mycket. Han skulle ta hand om det, han skulle fixa det. Ja, men för vems skull skulle han det? Ja, det finns på något sätt inbyggt i det hela att han skulle bli den beundrade. Han var ju påläggskalven. Han var ju grabben som skulle fixa det. Som alla liksom förtröstade på att ja, vi fick tyvärr inte slut på den här rörelsen bara för att vi tog död på Jesus. Men vi får väl fortsätta. Och någon får väl åta sig det lite tråkiga hantverket och utplåna församlingen. Och där har vi grabben som ska göra det. Han är begåvad och han är framgångsrik och han är helhjärtad för sin sak. Han kommer säkert att klara av det här. Och då, den beundrade. Och när han liksom har skjutits in tillräckligt långt i denna återvändsgräns, så står det ju i första versen här, 9 kapitlet, Saul som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar. I gamla översättningen står det att han andades hot och mordlust. Som någon en gång har sagt, han hade dålig andedräkt. Hans ande var uppfylld av hot och mordlust egentligen. Hela hans ande var full av hat. Och när han hade kommit till det stadiet, så hade han nått, så att säga, till slutet av sin återvändsgränd. Och Jesus väntar med att uppenbara sig fram till den dagen. Det är det märkliga. Paulus kan senare säga, du kan läsa om det i Galaterbrevets första kapitel, att jag som från moderlivet var utvald. Innan han föddes hade Gud bestämt att han skulle bli apostel. Och Gud låter honom göra bort sig så efter noter innan han kallar honom. Ja, därför att det var viktigt att han fick göra bort sig riktigt grundligt. Så att han aldrig skulle ta med sig den tanken in i sin kallelse och tjänst. Att det här hade Gud hittat på bara därför att han var så präktig och så duktig. Och till och med Gud satt i himlen och beundrade hans framfart. Oh nej, lika väl som Gud låter Moses slå ihjäl en egyptier. Så att han måste vara i öknen i 40 år och lugna ner sig. Innan han kallar honom så låter han också Saulus göra bort sig på det här sättet. Och det betyder inte att om du vill bli kallad till apostel att du ska gå ut och slå någon på käften. Jag menar inte så. Men på något sätt så kommer inte kallelsen till sin fulla rätt. Förrän vår egen kraft är uttömd. Våra egna ambitioner har slagits i spilleror. Inte därför att Gud krossade dem. Utan därför att de har fått mogna fram till det stadium i våra liv där de är omöjliga. Helt följdriktigt är det på samma sätt att när Jesus kommer till de 11 lärjungar som är kvar efter hans uppståndelse. Då sitter de inlåsta. Rädda och ynkliga. De som hade förklarat att vi ska inte överge dig och vi ska ställa upp här och allt möjligt. Och de som hade gått gång på gång, står det i evangelierna, att de tvistade om vem av dem som var den största. Ett utmärkt samtalsämne för lärjungar. Outslitligt och pålitligt. Du förstår, när Jesus hade uppstått och de allihopa hade gjort bort sig. Och Petrus mest, som hade försäkrat att om så alla andra sviker dig så ska inte jag svika dig. Du har väl tänkt på att förutom Jesu lidande är det bara Petrus förnekelse som står i alla 4 evangelierna. Petrus som ändå var pamp i församlingen, han hade kunnat censurera bort det där hur lätt som helst. Men han var medveten om att det där var viktigt, det måste få stå där. Så att ingen människa trodde att Petrus var något. Det är när lärjungarna sitter där, va? Rädda och skrämda och bortgjorda liksom till ande, själ och kropp. Då kommer Jesus att gå ut i hela världen. Så som fadern har kallat mig, som fadern har sänt mig, så sänder nu jag er. Ja, det var väl också en tidpunkt. De hade väl inget självförtroende då. Där satt ju de och var både rädda och ängsliga. Man kan inte skicka ut sådana människor. Jo, det är precis det man kan. Därför att nu hade Adams ambition tagit slut. Inga problem med kraften. Nu får de kallelsen och nåden. Och hjälp, kalla Gud mig. Jag som har gjort bort mig så till den grad. Halleluja. Och så flödar tacksamhet. Tänk att Gud är en så god Gud. Här har jag ju gjort den ena onda grejen efter den andra. Kanske till och med i Guds namn. Och till sist, när alltihopa bara rasar ihop som ett korthus, så kommer Gud och säger, nu kallar jag dig. Ja, det är ett mycket väl valt tillfälle. Man glömmer aldrig att det var nåd. Han har slutat att producera böner. Om vi går tillbaka till vårt kära romabrev så tror jag det är så här att det sjunde kapitlet talar om för oss lite granna den här omvändelsekrisen från insidan. Därför att om det är så här att vi som kristna ofta får gå ut med omvändelsebudskapet till människor i kris, så måste vi förstå den här omvändelsekrisens innehåll, så att vi kan presentera vårt evangelium på rätt sätt in i den krisdrabbade människans situation. Och i Romarbrevet 7, nej förresten, tillbaks igen. Vi ska läsa Romarbrevet 5 först, så kommer vi strax till 7. Och där ska vi inte läsa hela kapitlet, utan vi ska läsa två verser, nämligen 20 och 21. Där står det så här: lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större, men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Nu säger Paulus någonting om lagen som retade gallfeber på hans samtidsjudar. Därför att inom judendomen tänkte man och tänker alltjämt att Gud gav lagen för att människan skulle bli bättre. Människan skulle läsa lagen och tänka, jaha, det är så där man ska göra. Det är så man ska leva. Nu ska jag satsa på det här. Lagen talar ju om hur människan borde vara. Det är bara detta att syndafallet innebär att människan inte längre ville hänföras över vem Gud var, utan hon ville hänföras över idealbilden av sig själv. Hon ville få måla upp en bild av hur hon borde vara och sedan lägga på ett kol för att bli det. Och lyckas med det själv. Och då gör Gud något väldigt oväntat. Han ger människan den präktigaste idealbild som tänkas kan. Människan ville bli som Gud. Och Gud ger människan lagen. Och säger till människan, höll jag på att säga, kanske mer mellan raderna än på raderna, att om du lyckas med det här så blir du som jag. Varsågod. Här har du den idealbild du strävar efter. Det är kunskapens träd, kunskapen om vad som är rätt och gott. Det är en kunskap som människan ska handla efter och själv förverkliga det goda med hjälp av. Och så säger nu Paulus att Gud gjorde det här, inte för att överträdelserna skulle bli färre och mindre genom att människan skärpte sig och blev lite vänligare och trevligare, utan Gud gjorde det här för att synden skulle öka i människans liv. Och undra på att judarna ständigt var efter honom och försökte få tyst på honom. För det här, det begrep man inte. Men vi kan förstå det här på detta sättet, att om det är kunskapen om idealmänniskan som är människans olycka och som gör att människan kommer in i en återvändsgränd där hon till sist kör fast i en kris, så säger Gud, jag ska ge dig den bästa tänkbara idealbilden så att du kommer så fort som möjligt till slutet på den här återvändsgränden. Så vi kan få ut dig ur det här eländet så kvickt som möjligt. Alltså återigen detta. Vill du synda på halvfart så ska jag se till så du syndar på helfart. Inte därför att jag gillar synden, utan därför att det är det enda sättet att få slut på det här så snart som möjligt. Och för att få dig att synda på helfart så ger jag dig lagen. Detta kan tyckas konstigt. Och vi kan också som kristna vara väldigt främmande för det här. Låt mig försöka ta en liknelse så vi kanske kan känna igen oss. Vi tänker oss en skolklass med en lärare. Och det här är lite av en Sörgårdsidyll. Alla i den här klassen är väldigt snälla och skötsamma och exemplariska, utom en elev. En elev är ett riktigt busfrö. Och han har sin stora fröjd och glädje i att sabba allt som sker i klassen och allt magistern säger och gör. Och en dag så tar läraren denne elev av Sides och börjar riktigt att tala med honom om hur han borde vara och hur magistern skulle önska att han skulle fungera. Och den kunskap han då ger till den här killen, den använder ju grabben för att då vet han ju ännu bättre hur han ska sabba lektionerna sen. Därför att läraren upplyser nu en människa med ond vilja om vad som är gott. Och när den onda människan får mer kunskap om vad som är gott, då kan hon ju vända på den kunskapen och ännu bättre göra det onda som hon ju faktiskt vill. Så slutresultatet blir att killen vet ju ännu bättre efteråt hur han ska sabba lektionerna än han visste förut. Och därför är det så här att lagen uttrycker det goda, men lagen given till en människa med onda målsättningar och onda avsikter får ondskan att blomma upp som aldrig förr. Och man kan tycka att Gud sysslar med sånt. Ja, men det var bara därför att vi kan inte bli av med våra onda målsättningar i princip annat än genom att de får ta koll på sig själva. Vi får upptäcka en gång i våra liv hur omöjliga de är. Det räcker inte med att vi talar med varandra om det här, utan det är upptäckten, den egna upptäckten som gäller. Därför att när så sker, då dör de onda avsikterna. De går inte längre att genomföra. Och då kan nåden få komma till istället. När vi upptäcker att mycket av det som vi trodde var fint i själva verket inte alls är så fint, det är då vi är villiga att ta emot Guds nåd. Och jag har en makalös förmåga att liksom manipulera verkligheten. Jag menar, du träffar aldrig en människa som säger jag är snål. Utan det heter jag är sparsam. Jag har sinne för ekonomi. Pettersson är snål. Johansson är snål. Men jag har sinne för ekonomi. Andersson är brutal. Svensson är elak, men jag är rättvis. Och så länge man byter etiketter på det som är ont i ens liv, så länge har ju ondskan fortfarande en makt. Men den dag man ser verkligheten i sitt liv, den dagen mister de onda avsikterna sitt grepp över oss. Då är det någonting i detta som dör, eller som Paulus uttrycker det, som blir korsfäst. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Och det handlar förvisso om att veta sanningen om Guds godhet. Men det handlar också om att ha sett sanningen om sitt behov av Guds godhet. Och in emot den krisen löper människan när hon går på egna vägar. I alla sina försök att bli något annat än hon är. Att leva för det hon inte har. Istället för att leva utifrån de förutsättningar som Gud har givit henne. I alla hennes försök att samla på sig mer. Istället för att se vad hon har och i tacksamhet ge ut av det. Så löper människan fram mot denna kris. Och nu ska vi titta i 7 kapitlet i Romarbrevet. Paulus har i verserna innan vi börjar läsa, vi börjar i 7 versen strax. Verserna innan har Paulus sagt det att den kristne är löst ifrån lagen. Lagen har inget välde över den kristnes liv. Och det kan ju låta som lagen var något ont, och det var ju det som ständigt hans samtida judar anklagade honom för att han gick omkring och sa. Paulus försökte alltid stryka under att just för att lagen är god så får den ondskan att blomma upp i människan som ingenting annat. För människan ville bli som Gud, och lagen är den perfekta bilden av människan när hon har blivit som Gud. Och får därigenom det grundläggande onda i människan att blomma upp. Den visar att människan var ond just genom att lagen var god, men det förstod inte han samtidigt. Förstår inte alltid vi heller. Nå, vi börjar läsa 7 versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Paulus säger här nu, det är inte detta att jag skulle inte veta att vilka handlingar som var rätt och vilka som var fel om jag inte hade haft lagen. Utan det Paulus säger, jag skulle inte haft självkännedom om inte lagen hade gett mig den. För lagen kom in i mitt liv och sa, du får inte lov att ha begär. Och begäret är alltså människans drivfjäder, människans egen drivfjäder, hennes önskan att hela tiden vinna något annat, att bli något annat, att leva för det hon inte har och inte är. Det är begäret. Och det får människan hela tiden att liksom suga ut sin omgivning för att samla på sig så mycket som möjligt. En sorts girighet på alla plan. Gör människan inställd bara på vad hon kan få in. Och hon får aldrig nog. Oförnöjsamheten bara växer ju mer hon får. Istället för att i tacksamhet hela tiden leva ut det hon har, så ser hon det hon inte har och hela tiden samlar på mer. Och så kommer lagen och säger, så där får du inte leva. Och då blommar begärelserna upp i en sorts protest. Man kan se det ibland när man sitter i själavård med kristna. Kanske inte minst på det sexuella området. Av någon anledning så utmålar vi de sexuella synderna som värre än alla andra synder. Att vara elak och girig och att baktala folk och sådär, ja, det är inte bra, men det kan väl få passera. Men sexuella synder, det är något alldeles förfärligt. Och all synd är förfärlig. Jag vet inte riktigt vad vi får våra gradskillnader från alla gånger. Men många gånger är kristna så fruktansvärt drabbade av det här. Och man kan träffa människor som jobbar och jobbar och jobbar, låt oss säga, med sexuella tankar. Ibland träffar jag gamla kvinnor som kommer och som inte riktigt vet hur de ska få ur sig sitt själavårdsbehov. Tills de till sist med rådnande av skam och blygsel förklarar att de tänker runda ord. Och så är det så många gånger ett lagens välde. Jag kan ju inte vara rättfärdig inför Gud när jag inte kan sluta tänka de här runda orden. Ja, då finns lagen där. Du får inte lov att tänka runda ord. För då är du inte som Gud. Och då är du förkastad. Och just därför blommar de runda orden upp som aldrig förr. När man får förklara för en sån människa att nåden gäller dig mitt i alla dina runda ord, mitt i all din förnedring, då kan glädjen över Guds godhet få följa igenom en människa, och med dem åker de runda orden ut. Jag vet inte riktigt om ni förstår mig. Men så fort det kommer en lag, ett krav, ett tvång på det goda, så väcks genast en oppositionslusta i människan. Försök att köra 90 på en väg där det står 90. Man blir omkörd i backar och kurvor och där sikten eljest är skymd, som det står i vägtrafikstadgan. Varför det? Ja, 90 kan man ju inte köra där det står 90. Kortet ryker någonstans mellan 110 och 120, men 105 kan man ju i alla fall köra. Och somliga, de vill ju visa det att man tar ju inte hänsyn till något, och de flyger förbi i 170. Har man en Porsche så har man. Men 90 kan man ju inte köra. När lagen kommer så händer något ont med människan, och det är för att hon ska upptäcka det onda. Och inte limma på några förskönande etiketter. Vi fortsätter att läsa. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. När det talas om död här, så handlar det inte om att avlida och skicka efter begravningsentreprenören. Utan skriften använder ordet död mycket mera i förhållande till kärleken. Att dö ut ur kärlekens och därmed ur gemenskapens sammanhang. När budordet kom så blommade begärelserna upp och jag upphörde att vara en kärleksmänniska. Eller om vi tar det så här, när idealbilden av hur jag borde vara målades upp för mig så vaknade alla mina ambitioner till liv. Så där måste jag bli. Så där vill jag bli. Det där måste jag satsa på. Det vill jag satsa på. Och i det ögonblick jag började satsa på att göra mig till något bättre än jag var, så upphörde jag att både att kunna ta emot kärlek och kunna ge den vidare.